Bönen ska framkalla ett inre lugn, en rofylld avspänning i bedrövelse, kärlek, tacksamhet, ödmjukhet. Blir du däremot spänd och upprörd, glatt upprymd eller djupt förtvivlad? Känner du ruelse eller bitterhet eller en överdriven handlingsvilja? Kastas du in i extatiska upplevelser eller i känslorus, besläktade med njutningen då man lyssnar på musik? Känner du överhuvudtaget njutning eller tillfredsställelse så att du är nöjd med dig själv och hela världen? Då är du på fel spår. Du har byggt allt för mycket på dig själv. Slå hastigt till reträtt. Gå tillbaka till den självförebråelse som alltid måste vara utgångspunkten för varje riktig bön.
Hej Andreas.
Hallå Oskar.
Det här var fint. Har du skrivit det själv?
Nej, nej. Nej. Jag fick ju en bok av en anonym person hem. Ja.
Någon av våra lyssnare eller någon av dina läsare, oklart, har skickat en bok till dig.
Mm. Tito Colianders Asketernas väg. Det var väldigt överraskande att få den. Fast ändå inte. Jag har ju på något sätt sagt i avsnitt sådär, nej, men jag är intresserad av kristen mysticism. Ja. Och det här är kristen mysticism.
Ja.
Det är en Tito Colliander var en han var jävligt inne på 30- och 40-talet i Finland, en finlandssvensk författare.
Ja.
Och han var väldigt intresserad av grekisk ortodox mysticism.
Ja, just det.
Och då är det ju gamla lärofäder eller vad man ska säga som levde kanske då på 500-talet och 1000-talet. Ja. Så här,
i Byzant.
Ja, visst. Ja. Ja, men, som skrev böcker och var heliga män då, som han har läst. Men det mesta som i den här korta boken är ju då, det är ju väldigt mycket referenser till Nya Testamentet och Gamla Testamentet. Och, som
jag gillade den här, jag gillar betydelsen i texten du läste.
Mm.
Att det här att ja, men om det handlar för mycket om dig själv, då är du fel ute. Du måste lämna, det är inte dig det handlar om.
Nej, precis.
Det är liksom, om du känner dig upprymd och att det här kändes väldigt bra att be. Då har du haft för mycket dig själv i det.
Precis, jag har ju bara läst lite egentligen, det är att jag hittade en citatet av en slump här. Men det som återkommer väldigt mycket i den här boken, det är ju faktiskt det som att saker måste förbli i det fördolda. Inte bara det här att som Matteus evangeliet, som det står i Matteus evangeliet, att låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör.
Mm.
Utan även man ska inte skryta med sin andliga med sitt andliga sökande eller
nej.
Utan det är också någonting som man får inte vifta och basunera ut det där.
Ja, men en person jag känner, hon har väldigt olika många, vad ska man kalla dem för, magiska eller religiösa idéer.
Uh-huh.
Och då pratar jag om, för att försöka beskriva hur jag tänker. Och då säger jag så här till henne att ja, men alltså, man får inte välja själv.
Mm.
Du kan inte så här, ja men jag tycker det är mysigt med de här buddhistiska idéerna och jag tycker det är kul med de här pryttlarna.
Mm.
Men, och det får man. För, alltså, jag menar inte det är kritik mot att vara sån.
Mm.
Jag menar det hur jag själv tänker.
Mm.
Det är ju så här att jag kan ju inte sitta och bestämma vad det handlar om.
Nej.
Alltså Jesus till exempel, han säger ju det här. Att låt inte den ena handen se vad den andra handen gör.
Mm.
Skryt inte som skrymtarna i templet när du skänker någonting.
Mm. Mm.
Då är det ju inte min, det är inte min roll att försöka liksom
det där behöver jag inte lyssna på, eller det där har inget. Jag kan välja vad Buddha sa istället.
Ja, men precis. Det är liksom inte min roll.
Mm.
Jag har ingenting att säga till om.
Mm.
Och jag tycker det är en fundamental idé för tro.
Mm.
Att du får så här,
du måste underkasta dig någonting och precis. Du måste döda ditt ego. Det är ju...
I våra moderna tider så är det ju ofta så här att alla ska hålla på och bestämma själva om allting. Och
min känsla är också vetenskapen. Finns det något roligt meme med någon hippie tjej som säger, eller som ungefär med den texten och sådär.
Ja, men så är det ju. Och jag skulle säga att det är nästan en mainstream-idé idag. Att man alltid får bestämma själv.
Individualismen har nått så långt att...
Och det är klart att du får bestämma själv. Men vore det inte mycket märkligt... Nu ska jag prata till en fiktiv person. Vore det inte mycket märkligt, Gudrun, om just dina idéer som du har kommit på, att det är Gud? Mm. Varför skulle det vara så? Att du har kommit på massa grejer och så matchar det liksom en övernaturlig kraft.
Ja.
Det är ju
väl inte... Men ja. det var...
Förlåt, Gudrun.
På baksidan stod det om boken då... Ett förord av Peter Halldorf. På dessa sidor bjuds inte smek. Här vankas andlig fostran.
Smisk.
Ja, man får ju genast en snuskig tanke igång.
Här är det inte andlig smisk.
Här är det smek. Men det är ju som du säger. Liksom, om man nu är intresserad av det kristna mysticistiska eller mystiskt tänkande och andlighet och sådär, så finns det ju en 2000 års tradition. Och det är ganska mäktigt när man väl börjar förstå det. Ja, men hur fan, de här katolska kyrkan och även grekisk-ortodoxa kyrkan och kyrkor överhuvudtaget, kristenheten kan man ju säga, har ju förvaltat ett arv.
Ja.
Och sedan så behöver man ju inte bli teolog. Man kan vara lite sin egen teolog. Där är jag lutheran faktiskt lite.
Ja, men man är sin egen teolog på det sättet att man får inte lägga sig i andras.
Nej, precis.
Men däremot så kan du inte hitta på själv.
Nej. Precis.
Det är ju, och där tycker jag det blir konstigt i... Där blir det väldigt märkligt i vissa saker, till exempel när vi har en väldigt modern, progressiv svensk kyrka.
Mm.
Så kan jag tänka så här ibland, men vänta här nu, bara, kan vi bara hitta på det själva, hur kyrkan ska vara, bara för att det är år 2000 nu?
Mm.
Det är ju konstigt, tänker jag då. Liksom.
Mm. Alltså, ja, det är lite konstigt.
Eller hur? Mm. Ja. Jag
har väldigt dålig inblick i det.
Ja, precis, exakt. Men du, det finns säkert, det är säkert så här, att det finns säkert goda argument för det också, bara att vi har för lite kunskap om det.
Mm.
Så kan det faktiskt vara.
Ja. Påven uttalar sig senast om, lite positivt om gayäktenskap och sådär, men jag har bryr mig inte så jättemycket.
Nej.
Vad påven tycker.
Men precis, men det är också där jag förstår mig inte på det där riktigt. Har han med det att göra? Det är klart, det är om de ska viga folk i en katolsk kyrka då. Ja, jag vet inte. Jag bryr mig inte så mycket.
Nej, jag bryr mig inte jättemycket heller.
Nej. Men okej, okay, men varför får du en bok från en hemlig person? Varför får inte jag det? Jag blir...
Du blir lite avundsjuk, sa du.
Ja. Och,
det ska
och,
man inte vara.
Nej, det ska man inte vara. Nej. Men jag tycker det är lite... Det är som att jag är en andra klassens medborgare här. Jag som har kämpat. Jag som har pratat.
Den kanske var till oss båda. Nej, det var den ju inte.
Det var den ju mitt namn inte. Ja. Och du fick en handskriven lapp till också.
Ja.
Och där kan man ju liksom...
Där vill jag nästan inte sälja ut.
Du vill inte...
Det känns så privat, för han talade om synd och att se andra synder och sådär. Eller hon, eller vem det nu var som hade sett. Ja. Jag blev lite så här, fan, nej, nu är det någon som verkligen...
Jaha. Jag läste det som att jag läste det som en slags kritik att försök vara lite mer ödmjuka.
Mm.
Så läste jag det.
Mm.
Men
och det är ju fint. Det är en fin fint. Så först fick jag lite så här, nej, kan det här vara en galen person som har skickat det? Och sedan tänkte jag, nej, men det är ju fint där. Det är ju en person som bryr sig om andras andliga tillstånd.
Jag tycker vi kan fortsätta på det här temat och prata lite om våra lyssnare. För jag frågade en av våra lyssnare om olika intressanta saker just nu. Och jag ska inte ta upp alla, men Han hade en frågeställning som var, hur många kan ha blivit alkisar nu när det är lockdown? Man sitter hemma.
Många tror jag.
Alla sitter och super. Mm. Och då kommer jag att tänka på det här med lockdown life liksom.
Mm.
Och sen så snackas det också om the great reset. Har du hört det?
Att man startar om allt.
Att man ska starta om all ekonomi och starta om allt.
Nej, det har jag inte hört.
Nej, okej. För det här är en stor grej som alla såna här stora ekonomiska samfund pratar om. Och det ska vara någon stor omstart av ekonomin efter.
När coronan är slut.
Precis. Ja. Och det är också,
och det, det sker per automatik.
Ja, det där är, men jag, där är samma sak. Jag vill inte pilla för mycket ekonomi, för det, jag vill framstå som inte som en så dum person. Mm. Så känner jag inför den frågeställningen. Och sen så frågade jag också då, jag frågade han så här, vad skulle du säga är bäst och sämst med att leva här nu under pestens tid? Och då var det bästa är, det är bäst är att folk generellt låter den vara fucking i fred. Det var bäst. Sämst är att det smälter människors hjärnor, programmerar dem till ett liv utan naturlig stimuli av något sort.
Mm-hmm.
Att den här isoleringen, och det tänkte jag på, för där är en intressant idé. Just det här att om man bara är hemma, inte träffar sina kollegor, då träffar du inte Börje som säger, Börje på jobbet kanske säger jobbiga grejer eller kommer med en slags slumpmässig input som får dina tankar
din
åt olika håll. Din
filterbubbla blir ännu mindre.
Ja, precis.
Eller blir mer kompakt.
Ja,
filtret blir...
Filtret är totalt.
Ja, precis. Inga provokationer. Nej. Ingenting. Ingen som anser.
Du ser bara det som Netflix tyckte var okej att visa dig.
Fulla morbror Lasse som visar pornografisk kortlek för dig.
Nej, precis.
Det sker.
Eller det någon kollega som kanske är den var stor och grov som flickan sa och sånt. Som flickan sa skämt.
Mm. Det har man inte hört på väldigt mycket.
Nej, men då, som flickan sa skämt får man höra av en snuskig kollega som man kanske inte träffar annars.
På bandet.
Ja, precis. Och nu då när man sitter hemma så är filtret 100%. För då är det så här, vad tycker Netflix det är ideologiskt okej att du ser? Det får du titta på. Och sen får du följa nyheterna. Och då är det Agenda som du får följa nyheterna i.
Mm.
Och så läser du de här hemsidorna och så har du ditt Facebookflöde. Och så det är så här, det är total informationskontroll.
Mm.
100%.
Mm.
Och här skriver ju vår lyssnare då, ja, men det här att det smälter folks hjärnor, och det var ju lite extremt skrivet, men jag tror att det kan ligga mycket i det, att det behövs den här tankens kreativa destruktivitet, att folk gör dumma saker och säger fel saker och halkar på bananskal och kallar någon för en röv. Du vet, konflikt liksom.
Men det finns ju andra sidan konflikt på nätet, men det är på Twitter och, men det är ju inte en verklig värld.
Nej, och det är också ett kontrollerat flöde. Och det är det jag tror är
kraftigt censurerat.
Ja, men precis. Och jag önskar att det inte var så, men det är så. Och
det här är ju inte... Oh, förlåt.
Ja, nej, men jag önskar att det... Men om flödet är 100% kontrollerat, som jag upplever att det är, då behövs den här, du vet, skitiga människan komma fram.
Mm.
Ja, fan, luktar inte... Håkan luktar lite baj, liksom. Vad fan har hänt där? Mm. Går han och läcker, liksom? Mm. Vad fan har hänt med Håkan där på... lagret liksom. Går runt och luktar baj. Är du med?
Uh-huh.
Den idén får du inte. Den idén får du bara bland andra skitiga människor. Den kan du inte få i en lockdown liksom.
Men dels det att du inte har den tillgången till personer som bryter din normie barrier.
Nej, precis.
Sedan så är det ju ingen bra situation för demokratin i ett land där.
Nej.
Sverige har ju grundlagar som gör att vi inte kan bli instängda av staten. Staten kan ju inte stänga in oss efter klockan 8 på kvällen och sådär. Men det blir ju i princip lite så ändå eftersom krogen stänger klockan 10 nu.
Ja, det har varit helt absurt för att jag har varit ute och så börjar det så här. Någon gång efter 7 så börjar musiken bli så här lite tyngre och lite hårdare. Det som ofta händer efter 10 händer vid 7. Och så börjar folk sula på det ordentligt liksom.
Då kommer shotsen.
Ja, precis. Så istället för den här dumtimmen brukar det ju kallas. Det är när man slår sin tjej och sånt efter klockan 2. Alltså det gör man ju inte. Men liksom när allt dumt händer det efter klockan 2.
Knasgrejen.
Ja, knasgrejerna liksom. Spyr i någons taxi och sådana här saker. Och då det är nedflyttat nu. Ja. Det börjar vid 8 började
jag såg det här lite när jag var ute.
Freedom.
När jag var ute i söndags och hade genomfört en psykomagisk akt förresten. Då satt jag på plankan ganska tidigt, jag tror det var 4 tiden så där, och killarna bredvid var ju aspackade redan.
Precis.
Så de tog en taxi därifrån vid 5 och så där.
Ja.
Och sedan så sedan då började jag klättra på väggarna den dagen, för det var ingen som ville vara ute och supa med mig. Sådär. Så då tog jag in på hotell.
Fan vad lyxigt.
Elitplaza en natt.
Ja.
Jag var ju packad i och för sig. Men jag tänkte, jag
undrar vad det kostade.
1,5.
Det är ju skitbilligt ju.
Ja, precis.
En natt på ett lyxhotell.
Ja, 5-stjärnigt hotell. Lyxhotell. Minibaren, champagne, jag drack inte det för det var ju för dyrt. Men jag tog 2 bitburger, eller vad de heter, pitburger.
Ja.
Och det var skönt att bara komma ut ur sin egen jävla lägenhet som jag inte lämnat sedan i somras då.
Ja. Så du var... Men,
det var en hemester som man säger.
Ja, men
eller staycation.
När du kom berusad till det här hotellet och ville ha ett rum.
Mm.
Det är ju nästan... Det är ju som en agent. Det är en noir-film.
Ja, jag tänkte också att jag var lite av en agent.
Ja, det är lite agent. Ja. Det är lite, ja. Du är lite liksom ur fas där.
Ja, men det blir som en fiktion.
Ja.
Så jag satt där och lekte med mina tarotkort och jag tog ett bad. Ja. Lyssnade lite på Peterson, men han var så tråkig. Så jag liksom... var lite under vattenytan och sådär. Det var liksom en sinnlig kväll.
Vad var din?
Nej, jag menar. Mysigt va?
Ja, men det låter jättetrevligt. Jag skulle gärna vilja göra det där också. Vad var din psykomagiska intervention på dig själv?
Det var jag ville bli. Jag tänkte jag måste hitta någon. Det var ju lite på vad. Ja, det var ju en uppmaning från dig bland annat att jag skulle genomföra någon psykomagisk. Ja. Så den absolut enklaste är också den lite mest snuskiga. Men jag tror att lyssnarna är vuxna människor och köper att...
Det tror jag.
Så jag målade med röd karamellfärg mina fotsulor röda.
Aha.
Och även Testiklarna
målades röda. Ja, men det är bra, för det måste vara jobbigt.
Ja, jag visste, det var skitjobbigt. Ja. Det var liksom, det här är ju verkligen CP-skadat. Så skulle jag bli en lite modigare person sådär. Ja.
För att det här röda är ju liksom, offerdjurets blod.
Ja,
sådär,
visst,
liksom.
Precis.
Det är styrka i det.
Själens färg, eller styrka, potens.
Men varför fotsulorna och skrotum?
Att man ska ha mer balls naturligtvis.
Ja, men vad är fotsulorna till?
Att man ska gå på kraften. Ja, gå med kraftiga steg. Gå med säker gång. Ja.
Hur länge hade du på dig det här under hotellvistelsen?
Nej, jag tog ju ett bad för att bli av med den magiska akten.
Så du tvättar bort de rödfärgade testiklarna
på
lyxhotellet?
Ja, jag vill inte... blodar ner så att säga lakanen.
Nej.
För jag tänkte ju att det här röd karamellfärg, det fäster inte så bra på huden.
Nej,
utan
det
blir liksom, det på fotsulorna som är lite mer porös hud går jättebra, men just på den typen av hud som man har där nere, det är liksom, det, så det blev lite röd betonat kan man säga.
Men jag är ju rädd för, jag hoppas det här funkar för dig, men jag är ju rädd för att du kan ha sjabblat till det för att symboliskt här så kanske du liksom att dina bollar blödde, va?
Hur menar du?
Alltså att
när, hur?
Alltså med den här färgen, ett rödfärgat skrotum. Mm. Det är ju kastration.
Mm.
Du kanske har gjort en psykomagisk akt.
Som jag tog bort
bollarna. Du goofade.
Nej, men jag följde ju andra sidan.
Aha, okay.
Jodorowskis råd.
Ja, du hittar inte på det här själv.
Nej, jag har inte hittat på
det. Okej, okay. Ja, då är jag med. Okay.
Nej. Det hade varit, då hade jag varit en galen person. Eller det är jag kanske ändå. Men jag menar ändå, jag har inte tagit det här.
Jag trodde du hade hittat på det själv.
Så att
jag var så jävla impad. Jag trodde du hade hittat på det själv. Okej, okay. Ja, men det här var så jävligt spännande för att säga. Jag försökte ju komma på vad jag verkligen behöver en psykomagisk intervention för.
Mm.
Och så liksom listar jag. Och då är det ju ett problem som jag har är att jag underpresterar, tycker jag. Jag borde liksom ha skrivit 3 böcker vid det här laget.
Mm.
Och det har jag inte gjort.
Mm.
Alltså jag upplever
att... Så känner jag också kring mig själv.
Ja, men jag upplever att jag underpresterar. Så det skulle jag vilja ha en intervention. Och sen... ja, det är ju såklart massa andra saker också. Men sen så, jag dricker ju för mycket, tycker jag.
Mm.
Och det gör jag. Mm. Och,
måste nog hålla med att du kanske gör det.
Ja, men det är ju perioder liksom.
Ja, ja.
Men jag dricker ju... Jag lever ju som en engelsman. Så här, jag sänker 3-4 bärs efter jobbet på lokal. Alltså jag lever ju som en britt liksom. Och det är ju inte bra. Liksom.
Det är ju inte bra för hälsan i förlängningen.
Nej, det är det inte. Och, så det tänkte jag. Men så kollade jag i hans bok och det var jag vet inte, jag kände inte det. Jag kände inte att hans intervention riktigt. Mitt ärliga svar på det är att jag hittar inte rätt där. Jag måste hitta... För jag visste inte riktigt vad jag skulle välja.
Det finns ju en gråzon när det gäller alkohol. Och det är liksom... Är man inte en missbrukare på det sättet? Att man bedömer sig själv som missbrukare eller bedöms av andra som en missbrukare som vaknar upp på gatan med sönderslaget huvud. Och, så det är liksom... Den här gråskalan gör det ganska...
Ja.
Brett, fan, jag tar ju också en del bärs ibland, men nu är jag nykter den här månaden igen. Jag hade ju en sober oktober, och nu ska jag vara nykter även i december, tänkte jag.
Fan vad duktig du
är. Ja, precis.
Ja. Men jag får jobba lite med det. Men jag
det vore bra om du hade en nykter månad, för då skulle du också kunna kolla upp hur din sömn, har du ju sagt att den är ganska dålig.
Ja.
Och då kan du ju testa det en månad utan alkohol och se hur det påverkar.
Det har jag gjort. Jag har haft uppehåll. Jag har inte druckit en droppe alkohol på 3 månader. Mm. Jag har ju nattliga...
Du hade ändå sömn...
Ja, alltså jag drömmer mycket och kraftigt. Nästan på gräns till hallucinatoriskt. Mm. Och vaknar och håller på. Men nu har jag jobbat väldigt mycket med det här att avsluta drömmar då, som jag talade om tidigare. Och det har hjälpt, tror jag. Nu har jag faktiskt sovit väldigt bra den här veckan.
Mm.
Men som sagt, man sover ju inte bra av alkohol. Det vet jag. Men i just mitt fall så verkar det ibland som att alkohol nästan hjälper. Mm. Ibland känner jag mig mer utvilad om jag har liksom...
Det tror jag är en jävla fälla.
Ja,
jag har
hört klart.
Av andra personer så. Ja. Har sagt exakt samma sak.
Och de är döda nu.
De är
inte kvar och så.
De har ena foten i graven åtminstone. Okay. De flesta av dem.
Mm. Nej, men jag har inga konstiga illusioner med det, utan jag måste ta mitt ansvar och dricka mindre och producera mer.
Mm.
Sen om jag kan hitta en psykomagisk intervention för att hjälpa mig med det.
Du kanske inte behöver det i och för sig, eftersom du verkar veta vad du
har. Ja, men liksom, jag har inga... jag är ju professionell alkoholiserad. Jag jobbar hårt och gör vettiga saker och har liksom... Jag sunkdricker inte.
Mm.
Jag dricker inte för att jag är olycklig.
Nej.
Så jag tror att det är en stor skillnad.
Sånt, ja.
Men i alla fall, vidare så pratar jag med en annan person och frågar då vad som är bäst och sämst med lockdown life. Och då var det att det bästa är att slippa alla jobbiga jävlar, precis som den andra personen sa.
Mm.
Men det jobbiga är att man behöver också andra människor.
Mm.
Så man både saknar andra personer och tycker det är skönt att slippa dem. samtidigt. Mm. Det är motsägelsefullt.
Sånt, sånt.
Men det tyckte jag också var...
Man vill träffa folk på sina egna villkor kanske.
Ja, men det är väl det.
Och det har man inte möjlighet till att göra när det är en normal tillstånd, så måste man ut. Då måste man gå till jobbet. Ja.
Men jag jobbar ju med en del personer som är väldigt, väldigt, väldigt excentriska. Mm. Alltså på gränsen till dårhuset excentriska. Mm. Och då kan jag ibland bli så jäkla irriterad när det blir för konstigt.
Mm.
Men samtidigt så saknar jag ju de här personerna jäkligt mycket också. Alltså det är...
När du inte...
När jag inte... Ja, precis. Så det är också sådär, det är både... Det är nästan som med syskon. Vet man kan vara så jävla irriterad på syskon. Man blir riktigt arg på syskon. Men så kan man också sakna syskon jävligt mycket.
Mm.
Att det man har nog mer en syskonlik relation med kollegor ofta kanske.
Det blir ju en
man
form
blir inte av med dem liksom.
Det blir en form av utökad familj eller en flock kanske en sociolog skulle säga eller någonting.
Ja, men det kanske
att är det är lite, men det blir en del av ens flock.
Ja, precis. I alla fall lockdown life är också en reflektion som gjorde att den här krisen som vi har är tråkig. Mm. Den drar ut så långt på tiden. Så det, och jag bara upplevde själv en reflektion. Att det här är en kris som passar vår tid på ett märkligt vis. Det är nästan som att det är skriptat. Att en kris 2020, det är en tråkig, byråkratisk, utdragen kris. Som tråkar ut dig. Det är inte som att sitta i ett skyddsrum när det skakar i väggarna och bullrar utifrån av bombningarna. Och så sitter du där inne och snackar skit och kramas med någon.
Mm.
Det är en riktig kris. Det här.
Mm.
Där.
I Sverige blir det ju också extra tydligt eftersom de här tjänstemännen, de höga tjänstemännen på Folkhälsomyndigheten, de är som Roy Andersson-gubbar och talar. Ja. Det är som de inte... Löfven är ju han har ju inte talets gåva, han talar ju så här och liksom, han har inget flyt i sitt sätt att snacka, va? Han är inte bra snackare.
Nej.
Och de andra, Johan Karlsson eller Jonas Karlsson eller vad fan han heter, som är Folkhälsomyndighetens generaldirektör eller vad ska, han talar också som han talar som en Roy Andersson-karaktär. Alltså. De är lite awkward, de är så jävla awkward i sitt sätt att tala.
Eller han där Tegnell tycker jag ser ut som någon i Skrotnisse.
Ja, precis. Ja. Ja.
Men och så tycker jag det är uppenbart också att de här personerna har ju liksom ingen kontakt med sin egen skugga.
Tegnell och så, eller?
Nej, men alla de här personerna vi ser, de har liksom inte Löfven han, jag tror inte att Löfven någon gång liksom kanske har runkat i sin bil. Tror du det?
Nej.
Eller hur? Nej. Eller tänkt på det. Fan, han är ingen bilrunkare.
Eller jag runkar av mig här på jobbet, på toaletten.
Ja, men är du med? Mm. Och kunna tänka och reflektera över hur det är att vara till exempel en bilrunkare är det finns ett köttigt mänskligt mörker som också är roligt.
Löfven skulle inte måla sina balls röda heller. I och för sig, han kanske inte behöver det. Han men å andra sidan... Nej, men de är ju jävligt fyrkantiga människor.
Men det är kul det du säger med talet, för det är ju verkligen sådär.
Ja, men de har inget flyt i sitt talande, alltså. Det är helt otroligt.
Vi tycker det är viktigt att alla hjälps åt och säger åt
varandra. Det är så här
varandra.
Betoningar på fel... Ja.
Säger åt varandra att hålla avstånd och tvätta händerna. Nu är det allvar. Nu är det allvar. Så låter det.
Ja, visst. Det är som Roy Andersson-film.
Men det här är ju...
Min son har skrivit dikter så han blivit tokig.
Ja, visst. Ja, men så är det ju. Och Roy Andersson använder ju ofta personer som inte är skådespelare. Som får läsa upp saker.
Visst, han kan ju ha Löfven som... Ja, jag vill bara ha en ostmacka. Varför har ni ingen ostmacka? Nu har jag stått här och väntat i 10 minuter.
Jag kom hit för en ostsmörgås. Och så säger de att det är krig och det finns ingen ost. Hur kan det vara? Finns det inget? Finns det? Det har blivit krig, så det finns ingen ost. Roy Andersson filmerna är faktiskt, alltså det är great, ja. Men han är en one trick pony.
Ja, det är.
Han är en one.
Det är det som är roligt med hans filmer.
Ja, precis.
Att de säger såna saker.
De säger att ryssen kommer och osten är slut.
Ja, men det... Jag så trodde att jag skulle få ost idag, men nu måste jag vänta till nästa vecka.
Ja. Och
tyst, mamma.
Och
tyst.
Det är ingen som längre vet hur länge vi har väntat.
Mamma, måste jag vänta på osten i flera timmar idag igen?
Roy Andersson skulle kunna göra en hel film om bara en ostbrist. Det hade varit perfekt faktiskt. Ja, sen då, nu närmar vi oss ju juletiderna. Hur firar man jul under pestens tid?
Jag tycker coronan har dödat julen för mig lite. Jag har ingen julstämning alls i kroppen.
Nej.
Och jag vågar inte gå ut och köpa julklappar, så det måste jag lösa via nätet.
Ja.
Så jag vet inte om det blir någon jul hos syrran. Förhoppningsvis kanske, men det känns ändå, jag känner mig fan inte upplagd för det. Jag funderar på att köpa en julklapp till mig själv, en morgonrock, och sitta med den på julafton och se en film eller någonting.
Sitta med den och masturbera.
ja visst, så kommer det ju bli naturligtvis, men jag tänker det känns ändå som att det blir en icke-jul ändå, att det känns så jävla, man kanske bara kan time-outa det här året på julen, för jag tycker inte det känns, jag tycker coronan har fuckat julen så mycket att det, jag är inte där i julen nu.
För väldigt många är det ju så att vinterhalvårets resebudget nu går till bland annat julfirande och julklappar, så att man liksom trycker in väldigt mycket pengar i det.
Ja, du menar att det blir en orgie, julorgie, precis, istället för den där trygga julen? Ja. Eller?
Men jag kommer ihåg, det här låter ju knäppt såklart, men det jag gillade när jag var väldigt liten, det var att jag hade en jättefin kyrka, en julprydnad som var en kyrka som hade en speldosa. Så vred man upp den så spelade den Stilla natt. Och jag gillade den här kyrkan så himla mycket. Du vet, när man är så liten att man liksom bara kan gilla en sån sak.
Du bodde i den lilla
kyrkan. Ja, men det är så här, jag tyckte så mycket om den. Och så kom den fram bara vid jul. Mm. Det är väldigt enkelt. Det är väldigt riktiga, hemtrevliga julkänslor i det. Det där kan man ju inte bara trycka in pengar i, tänker jag.
Nej, julkänslan handlar ju inte om pengar direkt.
Lilla Oscar blir ju inte gladare om han har 5 kyrkor.
Om du får en riktig kyrka.
En riktig.
Ja.
En större kyrka med fler låtar.
Ja.
Det är inte där. Det är ju helt,
nej, det är inte där i julglädjen ligger. Inte. Julglädjen ligger i de pepparkakshusen. Att göra lussekatter. Ja. Och det är där den goda fina stämningen.
Den goda, ja. Och det ska vara lite mysigt. Där är jag ju...
Innan fyllan slår till.
Ja, men där är jag lite dålig. För att jag gillar att prata om mörka saker, så jag är ingen bra julgäst, känner jag faktiskt.
Du är lite den där galna morbror Oscar.
Ja, men det är sådär liksom, jag försöker och så, prata inte om typ Göring eller någonting nu. Så sitter folk och pratar och så blir det så tråkigt. Jag upplever många samtal som tråkiga. Och så ska någon sitta och så ska någon säga någonting. Och så kopierar de exakt vad de sa på Agenda igår. Liksom, exakt. Ja, det är ju väldigt viktigt med och så bara papp, exakt från Agenda. Och man bara, jag orkar inte det liksom. Orkar
NPC.
Inte. Ja, men lite NPC. Och så blir det lätt. Sådär.
Men om man gillar det, om man är en dag om året, och man accepterar att det kan vara så ibland, så tror jag att det kan vara jävligt mysigt också med.
Ja.
Men det beror ju på vad man har för,
ja, men man,
hur det ser ut.
Ja, men jag önskar att jag hade mer mys i mig, för att hela livet hade ju såklart blivit enklare. Men jag vet inte riktigt, när man inte har barn heller så är ju julen är ju barnens högtid.
Ja, det är så.
Så att det blir ju löjligt och du vet, det sägs ju alltid att många så här, många ensamma och många har det så svårt vid jul. Man säger ju det varje jul. Att folk har det så svårt vid jul. Och då är det lite så här, jag tycker det är, jag tycker folk får växa upp och bara, ja, men det är ju barn som tycker det är mysigt med jul. Jag är ju inget barn liksom.
De får också komma i kontakt med sin skugga. Varför sitter de ensamma på julen? Då får man ju, man kanske har valt lite i sitt liv. Eller?
Ja, men det är som står ut med en och ja, då får precis. Man ju äga det.
Ja, liksom. Precis. Ja, men om du funderar på vad du har gjort i ditt liv.
Förutom om någon har förlorat hela sin familj i typ så här Estonia-olyckan och så saknar man dem vid jul.
Mm.
Det kan jag ju acceptera.
Mm.
Men inte bara ett helt...
Inte bara julgnäll.
Nej, precis. Mm. Det får inte vara julgnäll. Mm. Då får det vara något riktigt. Då ska du ha en riktig katastrof för att ha varit.
Mm.
En riktig olycka måste ha hänt. Kvittu, så här. Om du långsamt under 15 år förlorade din familj för att du är för jobbig.
Mm.
Det räknas inte. Nej. Det måste vara olyckor. Mm. Och olyckor helst med stora fordon.
Mm.
Som Costa Concordia. Mm. Om du förlorar din familj i Costa Concordia-olyckan.
Var det en båt eller?
Ja, det var den här italienska fartyget som gick under. Eller
en Concorde.
Eller en Concorde-olyckan. Ja. Stora fordon. Då köper jag det på en gång.
Mm.
Då är det inget julgnäll.
Men det är som du säger, det är lite av en klyscha det här med att folk då skulle lida extra mycket vid jul och att det skulle vara så jävla synd av folk.
Ja, alltså det är... Ja, men som sagt, för mycket sådana där saker det är ju att... Ja, men mycket är ju självförvållat, tänker jag.
Ja, det var tanken.
Ja, du kanske någon gång under de här 15 åren när Mona långsamt lämnade dig. Du kanske skulle reagerat år 3 någon gång liksom.
Mm.
Du kanske skulle reagerat när du inte längre fick blowjobs liksom. Mm. Att så här, fan, det kanske är någonting jag gör här. Det kanske är något där som inte Mona gillar.
Mm.
Det kanske är att jag bara pratar grill med henne och hon inte är intresserad av grill.
Tomten gillar de snälla barnen.
Ja, men precis. Ja. Ja, du. Ja, precis. Ja. Och julen kommer till den som har varit snäll.
Ja, precis.
Men om man inte har varit snäll, då hamnar man på tomtens dåliga lista.
Ja.
Då kommer inte julen. Då får man sitta ensam på ett behandlingshem.
Mm.
Ja.
Men, ja. Nej, men en del... Man kan ju bli så gammal också att man är tvungen att sitta ensam på jul. Men det är ju liksom... Är man en vuxen person så får man väl fan... Ja, men
samma där, om du lyckas bli 80 år gammal och inte under den tiden har förstått att folk blir gamla och försvinner och inte lyckats liksom, du kan ju inte så här bli överraskad av att du har blivit 80 år gammal.
Oj, din 90-åriga make dör.
Vad hände? Helvete, dog Urjan som 90-åring?
Mm.
Och herregud, jag är chockad. Hur kan Urjan ha dött? Han är 90 år.
Mm. Samtidigt blir de ju gamla människor lite som barn. Och då kanske det blir extra smärtsamt. För då är ju barnet tillbaka så att säga. Då har man ju gjort en hel vända så att säga i sitt liv.
Men går i barndom, eller?
Jo, det kanske.
För jag träffar ju många äldre som är
helt cyniska jävlar.
Som är helt skarpa och helt cyniska.
Ja, precis.
Och när de är så gamla att de börjar skoja om sin död.
Mm. Det är då de är som bäst.
Ja, men det är då de är som bäst, ja. Det är så här. Ja, vill du ha ett månadskort eller vill du köpa ett årskort? Nej, det är ju ingen idé att köpa ett årskort för jag kommer inte leva ett år. Där har du old person humor. Så trycker de gärna det faktumet i facet på någon som är 22 liksom. Så här, jag kan ju inte ha ett årskort. Jag kommer inte vara kvar om ett år.
Jo, men det är klart att du kommer leva. En del unga personer accepterar ju inte att de gamla ska dö ens.
Nej,
så att de tänker att farfar var 80 och vi sörjer. Ja, men vad fan.
Det är ändå, det är, nej.
Jag kan förstå det.
Jag står fast vid min idé. Stora fordon. Titanic. Om din farmors pappa gick bort i Titanic så kunde man ändå sörja.
Mm.
Eller kanske
då är det rätt.
Exxon Valdez. Jag har nämnt fyra på.
Jag kan, du har bara googlat.
Nej, ja, men jag har inte förberett.
Nej, du kan där.
Jag kan mycket om sjöfart är min grej.
Ja, liksom. Just det. Du är ju sjöfartsnisse.
Ja, jag gillar det. Ja. Nu också under såna här tider så kommer ju, jag vet inte, den här filmen Mulan nämnde vi att vi skulle diskutera lite.
Mm.
Det kommer ju, är det en julfilm eller? Mulan.
Det känns, jag vet inte. Är det det?
Jag har sett Mulan, för jag blev nyfiken, för det var så mycket skriverier om den. Och den var unwatchable.
Den var det?
Ja, det var den. Den är... ja, det är så svårt att beskriva. Det är ingenting som fungerar i den.
Mm.
Det är ingenting som fungerar.
Mm.
Man tycker inte det är spännande. Man vill inte titta klart. Man känner ingenting för den här lilla flickan Mulan. Och man känner ingenting inför det kinesiska inbördeskriget. Och man liksom...
Det var en själlös film.
Ja, men det var en själlös film bara. Mm. Så jag har inget annat att säga än att jag kände ingenting för någon.
Men den var helt humorlös också, läste jag.
Ja, ja, men det stämmer. Mm. Det var, och det blir lite att ja, men säg i Sagan om ringen när man spelar det så allvarligt som man gör i Sagan om ringen, så om du tillåter dig själv att tro på Legolas till exempel, när han säger att en blodröd sol stiger, blod har spilts i Rohan under natten, liksom, sådär. Mm. Om du bara köper det så blir det så här, wow, det är mäktigt.
Mm.
Men då får det inte vara lite, det får inte vara lite dåligt då, det får liksom inte vara, för så fort man talar på den nivån, då måste illusionen fungera.
Mm.
Annars blir det ju bara komedi på en gång.
Precis.
Och där är skillnaden, att Mulan försöker tala så högt men har inte byxor för det.
Den är lite storvulen och okay.
Precis. Vad var det du tänkte på med Mulan?
Ja, jag tänkte just det, att det, eftersom jag läst någon recension där den fick bara en etta eller någonting. Och så läste jag en i svenskan. Jag tror det var DN och svenskan som jag jämförde. Och svenskan gav den 4 av 6. Och det är ganska högt betyg, uppfattar jag det så. Så jag undrar då om det kan ha blivit någon slags... Att det har verkligen gått politik i den där. Så att de som är mest PK... det är ju en skitfilm uppenbarligen.
Ja. Och det är ett samarbete mellan Disney och det kommunistiska partiet eller något sånt i Kina.
Så den är ju kontroversiell, minst sagt.
Det värsta med den var ju att det dök fram att man har använt slavarbetskraft i filmproduktionen.
Mm.
Så de här uigerna som är som kineserna förföljer, rent sagt, deras muslimska minoritet.
Mm.
Då har man använt fångar som arbetskraft vid filmproduktionen.
Mm.
Så då tvingar man då kineserna, den här förföljda minoriteten.
Det här är alltså sant?
Ja, det är det jag läst om.
Ja, men då borde man ju bojkotta filmen.
Ja, det är klart att man ska göra det.
Mm.
Och det här samarbetet mellan mediebolag och Kina det är inget sunt samarbete. Mm. Det var en skandal med den amerikanska basketligan NBA.
Ja, precis.
För att NBA är ju stort i Kina.
Mm.
Och titta på basket, gillar kineser.
Mm.
Och då liksom har kinesiskt inflytande kommit in i den amerikanska basketligan. Så folk får inte säga vad de vill och man är rädd för sponsorpengar det är inte friskt.
Det var lite det jag tänkte också, för jag lyssnade på ett Joe Rogan-avsnitt, tror jag, där det var någon som sa det, att nu är Kina, de är så jävla stora då, va? Och då blir det att då, som du säger, då börjar Hollywood, alla eller till och med svenska företag naturligtvis anpassa sig till Kina.
Ja.
Och så när de är en när det är en diktatur.
Ja.
Det är liksom det är en jävligt dålig sits i förlängningen. Och nu den här Mulan-filmen då, som uppenbarligen är en konstig propagandafilm
liksom. Ja. Och det blir ju det verkligen, en konstig propagandafilm. Ja. Och det och jag tycker också att det blir det här daltandet med Kina.
Mm.
Ja, men det är ju faktiskt så att Kina orsakar ju på ett sätt den här pandemin vi är i.
Mm.
Det här viruset kommer från Kina.
Mm.
Sen om de har haft någon intention, det säger jag inte liksom. Mm. Men det kommer från Kina. Och hur Kina på många sätt är för oss och för vårat perspektiv så är det ju en stat som, ja men till exempel när hur man har behandlat Hongkong, där man bryter mot alla överenskommelser.
Mm.
Och idag så är inte Hongkong fritt längre. Och det här är personer som har växt upp i två generationer under samma lag som i Storbritannien.
Mm.
Det är personer,
parlamentarisk demokrati.
Ja, och det är personer som du och jag som tycker det är självklart att kunna uttala sin åsikt och som är fria personer.
Mm.
Och nu är inte Hongkong.
De lever ju i en dystopi.
Ja, nu är en dystopi. Hongkong är nedstängt.
Mm.
Idag om du är en Hongkongbo så kan du bli gripen av kinesisk säkerhetspolis. Sen blir du skickad till mainline, alltså till fastlandskina.
Mm.
Och där så sitter det i rättegången så sitter det bara representanter från kommunistpartiet. Och de kan döma dig till livstid som fånge. Det är läget de har där nu.
Mm.
Och så ska Disney hålla på liksom och dalta fjäska, med det här. Ja, och fjäska med det här.
Ja, det hörde jag också att Tarantino gjorde ju den här Once Upon a Time in Hollywood.
Ja,
där han hade med den här kinesiska
Bruce Lee.
Bruce Lee. Så kineserna hatade det uppenbarligen. Aha. Så om du ska visa den filmen så får du klippa om den här.
Ja.
Men han sa bara nej, det tänker jag fan inte göra.
Nej. Men det måste man ju säga.
Ja,
men
precis.
Men där måste ju också, där tycker jag att det borde finnas någonting. För jag tänker till exempel, ja men nu när det är juletider och så vidare.
Mm.
Allt jävla julpynt vi sätter upp är också massa Kina.
Ja, det är lite också att det skulle komma granar
till och med julgranen. Ja, ja. Precis. Då sitter det väl dolda mikrofoner i dem. Nej, jag skojar bara. Det tror jag inte. Nej, men, men hur ska vi...
Men vi är ju beroende av Kina, det är ju uppenbart.
Ja, men vi måste ju förhålla oss till det här på något rimligt vis. Som Volvo personvagnar, och jag håller ju också på med Kina.
Mm.
De är ju i samarbete med Geely Cars.
Mm.
Så plötsligt... Om en Volvo-arbetare från Göteborg håller på med något projekt i Kina så kanske de håller koll på hans familj och så får inte, kan han uttala sig fritt i Sverige till exempel? Det tror jag inte han kan.
Det är inte helt säkert. Nej.
Nej.
Men det är inte bara ett samarbete de äger.
Ja precis. Ja. Ja. Och då är det frågan, då känner jag lite att Kina har vi måste trycka tillbaks där, att vara tydliga med det, att så här, ja men vi tror inte på det, vi har fria medborgare.
Mm.
De får säga vad de vill,
och då ser man inte Mulan på julafton om man nu hade planerat det.
Nej. Och överhuvudtaget kanske
inte prenumererar på Disney
Channel. Nej, men kanske, för om... Nu låter jag ju, jag tror inte på guilt by association, men om man tittar på Kalles julkalender nu, då köper ju SVT det här för dyra pengar av Disney då, vid det här laget. Och Disney håller på att fjäska med kineser.
Mm.
Då kanske man inte bara ska sitta och bara ta det liksom.
Mm.
Kanske ska förklara för barnen att de här, de förföljer folk och få folk att försvinna och sätter minoriteter i arbetsläger.
Mm.
Det är Kina. Liksom.
Så att man inte blir indoktrinerad och tror att Mulan representerar en parlamentarisk demokratisk eller liberal demokrati eller vad man ska säga.
Det tål
att tänkas på, för det är fan, det är också juletider ska man.
Jag har varit i Kina och Kina är inte att rekommendera. Kina är ett land där frågar du någon någonting så ljuger de dig rakt i ansiktet. Och det är alla från hotellpersonal till mannen på gatan. Och det är precis det som Peter Hitchens beskriver, hur folk blir lugnaktiga i den kommunistiska staten.
Ja, jag tar det med en nypa salt eftersom alla kanske inte är lugna.
Nej, men
det är ju ingen bra situation i en diktatur. Jag måste säga.
Man kan inte fråga folk om vägen, Andreas. För att de pekar åt fel håll och säger yes och ger dig ett leende.
Ja.
Och problemet med det är att den personen som pekar åt rätt håll och är nice, du kan inte lita på det heller. Där har du, det är klart att inte alla ljuger. Jag uttrycker mig klantigt. Ja. Självklart gör de inte det. Men det
är korrumperat och det är inte bra.
Det är inte bra. De ska också vara fria medborgare.
Precis.
Det tycker jag i alla fall. Ja, Andreas, jag sitter här. Jag fick en bok av min bror. Och så trodde jag det stod Agatha Christie, men det gör det inte. Det stod Agota Kristoff.
Agota Kristoff. Vem är hon?
Ingen aning. Jag kan ingenting om det här. Han sa bara, den är bra och hon kan inte skriva på ordentligt på franska eller någonting. Alltså, jag fattar inte riktigt. Men den skulle vara rolig och bra, sa han. Och så fick jag den av honom. Det är
tre böcker igen, eller?
Ja, Den stora skrivboken, Beviset och Den tredje lugnen. Och det skulle vara lite...
De hänger ihop, eller?
Ja, precis. Jag vet inte vad det är. Har du läst Agota Kristoff?
Jag tror jag läst första boken där.
Mm.
Det handlar om två bröder i Rumänien. Om det nu är. Ja, det måste vara det eftersom det är två snubbar, höll jag på att säga, på omslaget. Det är två bröder som lever i Rumänien och det tror jag det var. Och det är helt fruktansvärt och de blir utnyttjade och slagna och allt möjligt. Och så är det någon som flyr till... Ja, det är ganska... Ganska mörkt.
Ja, men är det mörkt på ett roligt vis?
Nej.
Nej.
Ja, utan det är mer, det är en ganska mörk bok bara.
För jag läser ju just nu Förensligandet i det verkliga Västerbotten av Nicanor Teratologen. Och den är ju rolig.
Den verkar ju fruktansvärt.
Ja, den är
jätterolig. Så länge sedan jag läste den nu. Men...
Ja. Nej, men den är... Och jag har lånat den av Andreas. Och det roliga är att du har strukit under roliga saker i den. Det är faktiskt...
Allt roligt ord.
Nej, det är inte allt roligt, men vissa roliga grejer. Och där är ju det vissa fantastiska saker alltså. Det är en beskrivning där i de...
Ernst!
Ja, de ska hem till Ernst. Och Ernst är ju någon gammal orienterare som också... han opererar om barn. Uh-huh. Det är konstiga saker, tror jag.
Uh-huh.
Ja, det är vidrigt liksom. Och då är en beskrivning så här att när de bultar på den här ståldörren där Ernst bor så bara flyger den upp som man har stått där och väntat.
Okay.
Och jag tyckte bara det var sån... det är så mycket kraft i det. Jag tycker det är så smart skrivet. Det här med att man knackar på en dörr och så bara flyger den upp. Som att han alltid står och väntar vid dörren. Det är så jäkla störd, rolig beskrivning. Det är mycket energi i det. Han
står och vaktar vid dörren och slänger.
Ja, det vet ju de inte. Eller så råkar han vara där. Eller det...
Du skickar ju en bild på en sida till mig där de Ernst börjar tala om Beppe Wolgers. Det var så fruktansvärt
roligt. Ja, just det.
Och så liksom är det som att han börjar projicera eller hitta på att Beppe Wolgers undrar hur kan de visa sånt på tv, för man kan ju bara ana vad han gör med de där dockorna efteråt och bajsex borde ju inte vara. Där borde ju gränsen dras. Ja, liksom.
Och då instämmer de. Och de här gubbarna håller ju bara på med helt perversa mord och nazism och pedofili och allt du kan tänka dig. Men är det någonting som de blir allvarliga och instämmer i, det är att Beppe Wolgers kan inte varit bra.
Han
ligger där med massa dockor i den här stora sängen. Det här vet ju inte våra yngre lyssnare vad det är. Men det var barnprogram för.
Men var det inte så att morfar och den lille, vad nu heter?
Knytte till jag på
Men är det så att de blir lite skärrade av att han i den scenen För de tycker att han går för långt lite.
Ja, okay. Ja, det minns jag faktiskt. Nej, inte, okay, exakt. Okay. Men det, den är ju fruktansvärt rolig. Och nu var det ett tag sedan som jag läste Att hata allt mänskligt liv. Och jag liksom arbetar mig igenom allting som teratologen har skrivit och översatt. Och ja, jag tycker det är en frisk fläkt att läsa detta.
Mm.
Och det är väldigt tråkigt att det inte släpps mer böcker som bara är så urballade, kvaddade och roliga. Jag tänker på till exempel när de läser kontaktannonser i äldreomsorgen i Övre Kågedalen. Så är det bara massa konstiga, perversa kontaktannonser. Och det här lilla barnet får sitta och läsa de perversa...
Vad heter han? Åke eller någonting?
Jag minns inte. Men det lilla barnet får sitta och läsa de här snuskiga kontaktannonserna och morfan kommenterar dem.
Mm.
Och då säger han såna här saker. Ja, men det där måste vara Börje i Burträsk. Han har väl för fan aldrig fått knulla och sånt.
Mm.
Det är bara så grovt och roligt.
Mm.
Det saknar jag. Vi ska ju läsa massa saker och göra massa saker.
Ja, precis. Men där Agota Kristoff tror jag inte att vi kommer göra ett avsnitt om. För det känns lite för tråkigt, men du kan ju läsa den. Men däremot, teratologen känns som det, att vi har nämnt att vi ska göra ett avsnitt om honom småningom. Du måste, du fick ju låna också en biblioteksbok som jag lånade, med hans aforismer.
Ja, precis. Apsefiston.
Ja, den är jag jävligt sugen på att läsa och även läsa hela den här, hans första boken. Ja.
Men där tyckte jag, där finns mycket också. Och jag tänker lite som Jodorowsky sa där. Att man får liksom läsa såna här saker på ett garvigt vis.
Mm.
Man får ta det för vad det är och bara njuta av hur stört det är.
Mm.
Men jag tror att jag också...
Tror inte alla kan göra det?
Nej, det tror inte jag heller. Men jag tror att också det här har blivit i våran punklösa samtid, i våran samtid som saknar punkigheten, så blir det, åtminstone för mig, men säkert för många andra, att då söker man sig till någonting. Vad är punk nu när ingenting är punk?
Mm.
Och då blir det den här abjekta konsten kanske fortfarande kliar.
Ja, som ingen ens vågar skriva om i DN och Svenska. Nej. Och sådär. De kan inte hantera det.
De kan inte göra ett kobra-avsnitt om Nicanor Tarantologen.
Nej, det kan de inte göra. Det kan inte, för det går inte att ha den fejkade rösten och samtidigt göra ett sådant avsnitt.
Och i den här scenen så är morfar och barnet i ett vakttorn och skjuter ihjäl en barnfamilj. Varför gjorde de det?
Ja.
Liksom, det blir så här...
Det här uttrycker ju en stark alienation i samhället.
Ja. Jag kan inte kolla på dem.
Nej, men det går inte. Jag tänkte faktiskt på punklösheten på kultursidorna nu. Det är så jävla tråkigt. Där tror jag att corona också har kommit in. Och jag vet inte vad corona har gjort där med människor. Men det känns som folk har blivit ännu mindre punkiga än vad de har varit tidigare, för de går in ännu mer representativt och nu ska vi ha mask och nu då liksom det är någonting, det är inte bra det här med corona för kulturlivet.
Det är inte bra, men det här är ju krisen vi förtjänar, och det är därför jag sa det innan, men alltså ibland tror jag på simulationshypoteser nästan.
Mm.
Jag tycker att det som händer är som om någon har skrivit det.
Mm.
Att tråkiga personer i en tråkig samtid får en tråkig kris.
Mm.
Det typ bara, ja, vad hände? Ja, någon som var sjukt gammal dog.
Mm.
Ja, okej. Okay. Och hur lång tid tog det då? Ja, det gick jättelångsamt allting. Och det hände inget.
Mm.
Och så liksom, och upprepningar hela tiden också. Mm. En ny fas nu.
Mm.
Nu går det upp lite igen.
Mm.
Ja, och sen så sägs det att det ska gå upp igen en gång.
En tredje
våg.
Februari.
Det är så tråkigt.
Mm.
Och det här förtjänar vi verkligen, tycker jag. Alltså, tråkiga människor ska ha en tråkig kris.
Mm.
Det Ja, men jag, du fattar vad
du menar,
jag menar.
Vi förtjänar det för att vi ska börja tänka efter hur vi lever våra liv, menar du? Som
nej,
slags, eller?
Jag menar bara att...
Av sadistiska skäl?
Att nej, jag menar inte av sadistiska skäl. Jag menar att om det vore så att någon skrev det här som händer i de tråkiga landet med de tråkiga människorna, så hade de också en tråkig kris. Är du med?
En tråkig
det
pandemi.
Passar in.
Den trista pandemin.
Ja.
Den byråkratiska pandemin.
Ja, ja, precis. När folk pratar så
pratar
här.
Som i...
Man ska inte äta bricklunch nu. Nu är det inte bra med bricklunch i de här tiderna. För att det är stor smittofara när man står för tätt i bricklunchkön.
Man ska inte sjunga. För då sprids aerosoler ännu mer i luften.
Åh, vad tråkigt. Du hör ju.
Ja. Alltså, så Ida, vanligtvis hade vi ju tänkt att vi skulle sjunga Ja, må hon leva. Men nu så applåderar vi istället.
Ja, nu, ja precis.
Ja.
Och istället för ett handslag så kan man sträcka fram armbågen. Och då sprids inte det här eventuellt med händerna. Men även fast du hälsar på ett ansvarsfullt vis så ska du fortfarande tvätta händerna minst 16 gånger om dagen. Bara... Ah, det är så tråkigt.
Ja.
Det är nästan tråkigt att man inte kan skoja om det. Så tråkigt är det.
Ja, ja visst.
Det
är astråkigt.
Ja, men, ja, men det är verkligen det.
Så det är så tråkigt att det blir roligt.
Ja, men jag menar liksom inte att någon förtjänar det. Jag menar bara att allting passar in, va?
Ja.
Det är, tempot är så lågt. Ja.
Det är fruktansvärt.
Eller hur?
Ja.
Jag kan inte komma på en enda annan kris nästan som är så här tråkig. Du vet, i mellankrigstiden var det väl när det var svårt att få tag i råvaror och sånt i Sverige.
Mm.
Eller det kanske var till och med under krigstiden.
Mm.
Då var det ändå så här, ja, nu får vi köra bilar med gengas liksom.
Mm.
Då bygger man om bilen och så har man en stor tank och eldar med ved och skit. Det här är rolig, det är en rolig kris med roliga bilar.
Ja, det är festligt och spännande. Det
eller hur?
Ja, ja, vi hade ju inte, vi behövde ju inte bombas eller så.
Nej, men det var ändå fest.
Ja, det var nya, precis. Ja, men ja, visst, det här är ju fruktansvärt tråkigt i jämförelse med till och med kriget i Sverige.
Ja, det är så tråkigt. Och jag såg ett YouTube-klipp när någon idag faktiskt, när någon pratade om hur krig ska vara i framtiden.
Mm.
Och då är det så här, bara drönare mot, fienden, de har drönare och så har de andra drönare.
Mm.
Och den som har mest drönare vinner.
Mm.
Och nu är pansarvagnens tid förbi. Mm. Det är också så ofestligt.
Mm.
Jag vill ju ha coola uniformer och alltså fältslag och liksom...
Ja, fältslag kanske inte kommer tillbaka.
Nej, precis. Nej. Och då är det också så här, bara, men fan... Som det var ju ett krig nu för ett tag sedan. Det var så tråkigt så det är knappt folk vet om att vi har haft ett krig nu för ett tag sedan. Känner du till det att vi har haft ett krig?
Ja, den med ISIS menar du?
Nej, men två länder var i krig med varandra nu.
Ryssland och Ukraina, eller?
Nej. Det är därför jag testar dig.
Ja.
För det är
nej,
så tråkigt så att folk märker det inte. Nej, det var Azerbaijan mot Armenien. De hade krig i 50 dagar. Det var så här då har de turkiska drönare och det hände liksom ingenting. Det är inga...
Kriget är som det var förr.
Och det här var ändå ett riktigt krig.
Mm.
Och det var nu under hösten.
Mm.
Och det var så tråkigt det här kriget att ingen brydde sig liksom.
Mm. Och det är... hade ju lite andra saker att tänka på också.
Ja, sin tråkiga kris.
Sin tråkiga...
Sitta hemma. Sitta i Skype-möte med i kalsongerna och så har man kavaj på.
Och klaga på myndigheterna. Som, och att vi är sämst eller att vi är bäst.
Ja,
vi har till en världens bästa sjukvård. Det känns också som en ren lögn.
Ja, det är klart det är det. Och sen så är det så här också att när man inte har kapacitet att genomföra några insatser överhuvudtaget och så råkar det vara så ett tag att det verkar som det var bäst. Då är det också så här, jag blir så uttråkad.
Mm.
Alltså, nu visade det sig att det var bäst att inte göra någonting. Och då valde Sverige rätt strategi, att inte det vi får ju liksom... det är bara boring.
Ja.
Jag blir uttråkad bara att prata om det.
Ja, det är jävligt tråkigt.
Ja. Nej, men okej.
Fler böcker. Mm. Jag höll ju på lite med Pierre Ardo.
Det gör
men han
också.
Är ju jävligt svår. Eller det är ju väldigt akademiskt. Han har inte helt unika... Det är, liksom, det är ju väldigt akademiskt. Mm. Så jag har inte tänt till så mycket.
Jag läser ju Pierre Hadots bok om Marcus Aurelius meditationer.
Mm.
Och jag tycker det är väldigt bra. Men jag hittar inte så mycket roligt stoff att prata om.
Nej.
För att han går igenom vad det är.
Mm.
Så det blir ju lite som att bara titta på en karta. Liksom.
Mm. Mm.
Och han är väldigt bra, Pierre Hadot, för han
jävligt pedagogisk.
Ja, men han är pedagogisk och hittar inte på så mycket själv. Utan han säger, ja men det här skriver han. Mm. Och om man jämför det med Epikurus så skriver han samma sak. Mm. Så då tror vi att Marcus Aurelius förmodligen har läst detta eller lärt det av honom. Mm. Och då är det den här idén som är viktig. Och det är liksom ingen... jättespännande bok, jättekul läsning, men det är ingenting som jag blir sugen att prata om.
Nej, det är ungefär samma bild jag har fått. Men det är jävligt bra ändå, för det är liksom han...
Ja,
men som sagt, det finns inte så mycket att prata om.
Nej, jag tycker inte heller det. Det måste vara, jag tänker ju ofta så här att om en idé ska vara rolig så måste det finnas liksom någon slags dubbelknorr på det.
Mm.
Så här att man tror att Jodorowsky är helt pervers.
Mm.
Men knorren är att han är inte det.
Mm.
Alltså det, där har du, därför är Jodorowsky rolig att prata om.
Mm.
Att han
ett lager under precis. Den här perversa han bara, förnissan.
Ja,
kan man
men
säga.
Precis. Man blir helt garvig av att måla punkhjulorna röda. Det är liksom en rolig grej.
Mm.
Och sen så när man kommer under utan så är det så här, ja men det kanske är något där. Och så blir, alltså det är vändningar i det. Det tycker jag är kul.
Mm.
Och så det är det jag letar efter. Att
ja, jag har ju fortsatt att studera tarotkortleken, tarot de Marseille-leken.
Ja.
Det är intressant. Jag förstår hur han menar den här leken med de här olika 22 korten. Då, som när man börjar fundera på dem och använder sin fantasi och lär sig vad de tyder, vad de kan symbolisera, så blir det en maskin för berättelser eller för en metafysisk maskin eller vad ska man säga, de börjar alstra någonting, de börjar alstra narrativ och sådär, så det finns någonting där och man kan börja fundera på, för det är ju arketyper, alltså de omedelbart börjar man ju lägga in mening och sin egen tillvaro och sin personlighet och andras personlighet.
Det är lite som en icebreaker.
Ja, precis. Uh-huh. Precis.
Det påminner ju väldigt mycket om vad heter det, Rorschach-tester.
Ja, precis.
Faktiskt.
Ja.
Och det tänker jag att han har nog inspirerats rätt mycket om Rorschach psykologi kan jag tänka mig. Som fortfarande är stort i vissa länder i Östeuropa och så till exempel. Mm-hmm. Alltså många som studerar psykologi i sig Makedonien eller någonting, då kanske det är lite, då kanske de har någon Rorschach-professor sådär liksom, och håller på med det där.
Och då vill man se då om någon har att det skulle
alltså komma, det är olika
de perversa tankarna.
Det är olika bläckmönster som man tittar på och så frågar man vad det här ser ut som.
Det ser ut som en hora med avhugget huvud. Ja, det här det ser också ut som en hora med avhugget huvud. Ja. Är det det man vill få fram eller?
Och här knullar jag en död ett dött foster och den är också det. Bara då vet man att liksom Andreas kanske har issues. Kanske är en serial rapist liksom. Ja, lite så.
Jag vet inte
metoderna.
Nej.
Jag vet inte vad jag pratar om.
Men man
om.
Tänker ju att det är något sånt.
Ja, och det är spännande. Men sen, du läste något mer också va? Något om magi eller?
Fan.
Den där boken du hade med cirkeln på.
Ja, just det. Den, vad heter han nu? Otto Rank.
Ja, just
kanske
det.
Han hette.
Ja.
Det handlar om det heliga.
Ja, just det.
Och han myntade jord som numinös och sådär. Ja, han gick igenom det heliga och vad det heliga var och det liksom det heliga var det som var tremendum ett fascinosum eller någonting. Okay, att det var det som är skrämmande och fascinerande och har fascinerande kraft kan vara ofta ha något med helheten och jag vet inte, men den verkar jävligt
spännande. Den tycker jag också, det tycker jag också verkar som någonting som vi kan spana lite.
Ja, den är jag väldigt sugen på att läsa, men den är också lite svår, men där borde det ändå finnas saker och tala om, tänker jag. Det heliga, om man kan.
Ja, men det tror jag. Jag snackade med en person, för jag såg att den här personen, en ung man, jag såg att han satt och läste Laterna Magica.
Mm.
Och den har ju vi gjort ett avsnitt om.
Mm.
Så jag såg att han satt och läste den, och jag blev så jävla överraskad. Bara, vad fan sitter det, 20-åring eller 25-åring? Varför sitter
jag hade blivit sjukt överraskad om jag hade sett det.
Ja, så jag bara, varför sitter en 25-åring och läser den?
Mm.
Var min första tanke. Och sen var det så här, bara, fan vad roligt att en 25-åring sitter och läser. För den är jävligt bra. Så jag snackade lite med honom. Ja, men den är bra och sådär. Hur långt har du kommit? Ja, men jag tror Bergman hittar på en hel del bara för att det ska bli bra. Och så snackade lite skit. Men jag tipsade han om våran podd. Och så sprang jag på honom, och han hade lyssnat på våran podd, och då såg han förvånad ut och bara, men det var ju jävligt bra. Då blev jag lite glad. Så jag ska faktiskt, jag har lovat honom att han ska få en han ska få en bok av Nicanor Teratologen av mig.
Mm.
Jag sa det,
inte här någon är... av mina böcker då?
Nej, jag kan inte ge bort någon bok som du äger. Nej. Jo, den du har lånat på biblioteket.
Den tänkte mig. Du ge bort till honom.
Du fattar hur hopplös människa jag är. När du får låna på biblioteket åt mig. Jag vet inte ens hur det funkar.
Ja, du får inte ge bort någon.
Nej, men nej, det kommer jag inte göra. Det jag har tänkt att ge honom är ju den jag har köpt själv. Ah, att hata allt mänskligt liv.
Den har jag också läst.
Ja, du är inte riktigt,
Nej, men jag,
du är inte riktigt klok.
Jag bara tänkte att man vet ju aldrig.
Du har trust issues.
Ja, det har jag.
Ja, det har du. Ja. Du tror att alla... du tror att jag ska ge bort typ en
bok. Men jag kommer inte ihåg att du hade en egen bok.
Nej, du har ju trust issues. Det är så jäkla stört alltså.
Ja, jag får en psykomagisk act.
Ja, som handlar om trust. Ja, det tror jag det ska vara.
Jag ska falla bakåt,
falla.
Ska du ta emot mig.
Ja, precis. Ja. Och så låter jag dig bara falla. Jag
skulle aldrig våga göra.
Du skulle aldrig våga det, va?
Nej, jag skämtar ju lite, men det vore jävligt otäckt. Men jag vet ju att du skulle vara där som en klippa.
Jag hade flyttat på mig som i den här gamla svenska filmen när de gör den här övningen.
Ja.
De gör den övningen på ett fängelse. Så låter han honom bara falla. Och så är det en snubbe som säger bara... Mig kan man aldrig lita på. Det är jävligt roligt.
Men den här killen, hade han sett Bergman-filmer och så? Han var intresserad av Bergman.
Jag tror han studerar film.
Jaha, okej. Okay, ja, okay.
Det liksom. Och läser massa grejer. Men han gillade också, vi snackade lite, och han verkar som att han gillar Rousseau. Mm. Och då var jag lite besviken och tyckte liksom att ja, men du kan inte gilla Rousseau. Det är Hobbes är det som vi tycker om.
Mm-hmm.
Jag liksom försöker slå ett slag för Hobbes. Mm. Hobbes är en riktig karakar. Mm. Och Rousseau, det är för mycket...
Romantik.
Ja, men det kan alla... Att den noble vilden liksom. Nej, Hobbes är bättre, du vet. Den starka staten så.
Ja, jag kan få lite.
Jag är en tråkig gubbe. Det är min roll i samhället nu.
Mm.
När man blir äldre.
Mm.
Att vara en tråkig gubbe.
Ja. Du vill liksom... Det var för lätt för den här unge mannen att läsa Rousseau, så du...
Ja, men då vill jag stoppa Hobbes. Lite grus i kugghjulen där,
precis.
Liksom, och introducera. Du får nog läsa Leviatan, liksom, sådär, och lära dig om antebellum som normaltillstånd och sånt. Härligt, gott.
Fan, du träffar ju en annan person som läste en spännande bok.
Ja.
Campbell eller någonting.
Just det, Joseph Campbell, va?
Ja,
precis. Det var ju min...
The Gods, The Masks of the Gods, eller det, jag tror det är en serie som han läste, va? Nej, den hette något Primitive Mythology eller någonting, va? Den verkar jävligt spännande.
Det verkar sjukt bra. Det här är ingen person jag känner, utan det är ju bara så att när folk läser ute, då är man med i läsa på stan-klubben. Och då behöver man inte känna varandra. Så det kan ju, om man, det här är mitt tips då, att Om man gillar att läsa och gillar litteratur, så här, sitt och läs ute.
Mm.
För att det kommer fram folk om det är något intressant man läser.
Mm.
Och du kan också gå fram till andra och prata. Men då är man med i samma hemliga klubb. Liksom.
Mm.
Det är väldigt spännande. Den fege mannen gör sig icke besvär. Utan det krävs lite
balls,
men det är spännande.
Mm.
Men han och jag, den här mannen som jag inte ens kände, vi satt ju och pratade litteratur och drack typ 1000 öl tills vi blev gråtfärdiga. Det var ju fint liksom.
Oh,
vet så här, riktig
Ni fick riktig, kontakt.
Ja, precis. Riktigt liksom det här. Det som Franske Bengtsson skriver, tror jag det är, att när Token av vikingarna där, mm, när han är riktigt full och gråter, då är han en farlig man. Mm. Men jag tänker, det är lite den att man kommer i ett väldigt märkligt tillstånd, mm, om man är bara tillräckligt jävla aspackad, mm, och blir känslomässig.
Mm. Men fan, det låter helt litterärt ändå, en sån scen. Liksom, att man kan träffa någon som läser Campbell. Och, mm. Jag blev ju avundsjuk på dig den gången, för jag har aldrig träffat någon som... Nej. Jag har aldrig sett någon som
men
läst
du
Campbell.
Sprang ju på den här mannen.
Ja, just det gjorde jag. Jag träffade honom. Han verkar aspännande.
Ja, jävligt trevligt faktiskt.
Precis.
Får jag säga. Ja, nej, men det där är verkligen ett tips. Och läs störda grejer på streetan.
På krogen prata eller på kafé.
Men det kanske är olika, för man ska inte generalisera. Om du gör det i Örebro så kanske du får en smäll. Mm. Hej, vad läser du? Så bara pang! Får du en knytnäve. Örebroarna bara hatar folk som kommer fram när man läser. Nej, jag vet inte.
Kommer du ihåg den här komikern som dog av cancer, lungcancer, när han var väldigt ung? Han hade ett skämt.
Hicks.
Bill Hicks. Mm. Så sitter han på en sylta och så kommer det fram folk som frågar why do you read? Inte what do you read?
Nej, why do you read?
För att jag inte vill jobba på en sylta. Liksom, så här. Jag läser för att jag inte vill jobba som en truckförare.
Nej, ja, precis. Man liksom läser sig... Man
läser sig bort från
fattigdom. Från fattigdom. Så är det ju inte riktigt längre. Det är ju intellektsian idag är ju helt utkastad från varenda organisation. Du hittar ju inte intellektsian idag.
Intelligensian.
Ja, precis. Ja. Sitter ju liksom i någon håla i Hyltabodabobruk och har någon konstig YouTube-kanal med 22 följare. Men du hittar ju inte dem.
Ministrarna läser ju för fan, de läser väl vad heter han? De läser ju Pippi Långström och sånt när de ska, vilken är din favoritlitteratur? Pippi är bra, Harry Potter och det är ungefär på den nivån de är.
Men
jag har ett
experiment. Jag gillar experiment, för jag tycker det är ett bra sätt att övertala folk om saker. Och mitt experiment är som följande: att slå upp kultursidorna typ säg på 80-talet eller någonting, eller 70-talet. Ta GP, Göteborgsposten eller någon av de andra tidningarna, kolla i kultursidorna och gå tillbaks 30-40 år. Mm. För det blir så tydligt då. Om du gör den här komparativa analysen.
Du menar förfall då som ska
bli synligt? Ja, precis. Och det blir väldigt synligt. Ja. För det är så här, folk skrev smarta, svåra grejer i tidningar till vanligt folk för 30-40 år sedan. Och läser man idag så är det ju inte riktigt...
Men det är så jävla tråkigt.
Ja, det är jäkligt tråkigt, men det är
en döende
Vad heter
bransch.
Han? Jörn Donner. Och sådana där gubbar liksom.
Alltså, tunga namn.
Ja, men precis va. Ja. Och det är idag bara, nej, du har inte riktigt den.
Mycket cigg och alkohol där i och för sig.
Ja, men det...
Men ändå.
Det finns ingen motsättning mellan cigg och alkohol.
Absolut.
Och
intellektuell stringens.
Idéer liksom.
Absolut.
Ja, nej, men det är väl så framtiden ser ut. Vi får väl, vi läser ju saker så att våra lyssnare slipper hålla på med massa tråkig, plåga sig med massa tråkig
skit.
Eller?
De får the cliff notes.
Ja, men precis. Mycket av det vi läser är ju inte, eller tycker inte jag är så jävla kul att läsa.
Nej, men vi,
det känns ju mer...
vi läser ju inte saker för att andra ska läsa dem heller, utan vi läser ju saker som vi tycker är spännande.
Ja.
Och det är ju... Alla våra lyssnare kan ju inte tycka att det är spännande med Iliad till exempel och shamanism.
Nej, men det kanske...
Eller det är spännande att höra på, men kanske
precis.
Inte orkar läsa 500 sidor själva av just om shamanism. Och man har ju fan inte kanske tid heller att göra det.
Men jag hade nog inte läst om inte vi höll på med det.
Nej, precis. Det är också en bra poäng.
Eller? Jag tror inte det. Jag är mest plågad när jag läser. Plågad och arg. Självspäkeri.
Ja, men det är en form av späkande.
Ja, Det går så långsamt och det är så svårt att fokusera. Jättesvårt.
Iliaden och Odysséen hade jag inte läst om inte du och jag hade haft den här bokklubben. Kan man säga.
Nej, men så är det. Och jag, det är en annan grej som jag har tänkt på också. Jag tycker det faktiskt är lite roligt när folk mejlar mig om något konstigt med podden. Jag tycker det är lite roligt. Så här, jag får kommentarer ibland och så. Jag tycker inte det är kul när man får galenskap. För då blir man en orolig person. Vi är ju människor liksom.
Precis.
Ja, så kan jag inte mejla oss massa galna grejer eller ringa mitt i natten. Det tycker vi inte är kul.
Nej.
Men man kan ju tipsa, som jag har fått något boktips ibland eller om någon kan inte ta upp det här och jag tycker det är lite kul i alla fall.
Ja,
men det galenskapen är
positiv feedback
inte hålla som man på med det.
Nej.
Det blir lite...
Ingen craziness.
Ja, men jag ska berätta lite om den crazinessen. Den blir lite solipsistisk för att galenskapen man trycker på andra, den blir lite självupptagen.
Mm.
Och det blir lite som att då är inte jag med.
Mm.
För det är någon som har en konversation med sig själv.
Mm.
Och det är liksom... Det är jag öppen med. Att det tycker inte jag är givande.
Det är inte önskvärt.
Nej, men det är inte önskvärt och det är inte givande. Och det kommer inget roligt ur det.
Nej.
Men däremot, om någonting är ett samspel.
Mm.
Som när någon skriver, det var någon som sa till mig till exempel att fan vad det var roligt. Jag skrattade så jag grät när ni pratade om den här baptistpastorns recension av Tove Janssons Mumindalens invånare. Ja, men det är kul. Mm. Då är det lite samspel.
Mm.
Liksom. Så där också.
Men då förstår man att vissa saker går hem och liksom, ja. Då, det är bra.
Och så kan
bra
ni
respons.
Skicka böcker till Andres utan att säga vem de är ifrån.
Ja, det är jävligt otäckt. Jag blir inte alls helt nervig. Men jag är ändå tacksam att jag fick den här boken.
Ja.
Asketernas väg av Tito Kolojander.
Den tycker jag vi kan, den vill jag också läsa.
Ja, du får låna den.
Ja. Det är jag sugen på.
Men att tala om
kristen
det blir...
Kristen mysticism är jag sugen på.
Eftersom det handlar om så personlig... Det är en så personlig bok så jag tänker att det blir lite som att vifta med ena handen. Att det blir lite... Att man kan bli jävligt självsmekande när man talar om så här personliga. Ja. Om sitt eget. Att det kanske är sånt som också ska ske i det fördolda. Så att man inte...
Ja, men okej. Okay, men säg att du har en idé.
Blir en fariser.
Om du har en idé att saker ska ske i det fördolda.
Mm.
Hur sprider du den till folk då?
Du får ju skriva en bok. Och, ja, men det är också väldigt
offentligt. Det är ännu mer självsmekande. Ja. Alltså skriva en bok som... Ja. Eller?
Jo.
Så jag vet liksom inte hur man ska göra där.
Motsägelsefullhet i det.
Ja, men om jag skänker pengar till Lutherhjälpen och så vill jag att andra ska göra det, då kanske jag säger det till folk. Jag skänkte 1000 spänn, Andreas, kan inte du skänka någonting?
Mm.
Det är också, där är vi också i en gråzon.
Det tycker du är rätt.
Nej, jag säger inte. Jag ger dig bara ett exempel. Vad ska du göra där?
Måste du säga att du har skänkt?
Om jag vill att fler ska uppmärksamma den hjälporganisationen så måste jag ju säga det.
Mm.
För jag vill hetsa dig.
Mm.
Ja, men jag...
Resultatet kan ju bli det motsatta.
Ja, det kan det. Ja. Men ändå så är det självklart ska man inte... om vi säger som så här. När jag hjälper personer med saker så undviker jag att prata om det här.
Mm.
Så kan vi säga.
Mm.
För att jag tycker inte det är fint.
Nej,
jag tycker det är fel. Men,
samtidigt måste man ju kunna tala om kristen mysticism och sådär.
Ja.
Men man kanske får hitta rätt sätt att göra det.
Vi får läsa igenom det och så ser vi hur det känns. Men jag tänker inte hora liksom.
Nej,
det gör jag inte. Ja. Ja, men vad mysigt, Andreas.
Ja.
Då hörs vi om några veckor igen.
Gör vi.
Okej, ha det gott.
Hej.